nu ska vi tala om något ännu mycket viktigare. Vi ska ta del av budskapet ifrån Guds ord. Och då vill jag börja med att läsa texten i andra Timoteusbrevet. Det är första kapitlet och verserna 3-9. Är det någon som kanske också kan fixa ett glas vatten? Jättefint. Det är någon som går och gör det nu, säger jag. Tack. Stort tack. Och ni vet, det står ju till och med, Jesus sa ju att den som ger en herre en tjäna ett glas vatten kommer att få väldigt bra lön, sa han. Så tack för ett glas vatten. Andra Timoteusbrevet. Ska vi resa på oss av respekt och uppmärksamhet inför Guds eget ord? Andra Timoteusbrevet, det första kapitlet och den tredje versen till och med den nionde. Och då läser jag. Och tack för det. Och Herren ska löna dig. Det lovar han. Tack. Andra Timoteus 1:3-9. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och till det kan vi alla säga ett kraftigt amen. Varsågod och sitt ner. Ni som har tittat på affischerna och liksom reklamen för den här helgen, ni har sett att jag har annonserat då ett ämne för helgen. Blås liv i det som Gud har gett dig. Blås liv i det som Gud har gett dig. Och det är ju en sammanfattning av den här texten. Men den innehåller ännu mycket mer. Men låt mig säga redan på en gång så att vi liksom har med det. Att vi kommer dels att tala om att blåsa liv i vårt andliga liv överhuvudtaget. Men vi kommer också specifikt att tala om den här helgen. Att blåsa liv i de nådegåvor som Gud har gett oss. Och som behöver blåsas liv i på nytt igen. Det som är extra intressant med den här texten. Det är att det här är Paulus sista brev till Timoteus, andra Timoteusbrevet. Och det är hans sista brev överhuvudtaget. Ni vet att Paulus har skrivit 13 brev i Nya Testamentet. Och det här är det sista brevet utav dessa 13. Han befinner sig nu i Rom. Han sitter på nytt igen i fängelse. Han hade ju en fängelseperiod ett antal år innan, men så blev han frisläppt och så var han ute och missionerade igen. Grundade förmodligen fler församlingar. Kanske kom han ända bort till Spanien, vi vet inte säkert. Men så blir han gripen igen. Och så sitter han där fängslad i Rom. Och nu har Guds ande visat honom att den här gången kommer han inte att släppas fri. Han kommer att få lida martyrdöden. Och det är han väldigt medveten om. Men han har accepterat det. Och han är trygg i Herren inför detta. Och nu ger han liksom sitt andliga testamente till sin unge andlige son Timoteus. I detta andra Timoteusbrevet. Och det är ett oerhört angeläget budskap som han har i det här brevet. Och när jag har läst det, och i synnerhet det här första kapitlet, i synnerhet den här texten som vi ska utgå ifrån ikväll här i de här två samlingarna, så finner jag sådana oerhörda paralleller med vår tid och med de andliga utmaningarna som vi har som församlingar och som enskilda troende. Och därför brukar jag ibland spetsa till det lite och säga, Här har vi Paulus sista brev till de kristna i Sverige. För jag är övertygad om att om Paulus hade levt idag och skrivit inspirerad av Guds ande ett brev till oss som kristna i Sverige, så tror jag faktiskt han har skrivit exakt detsamma som han skrev till Timoteus. Så låt oss läsa texten och låt oss liksom ta in texten och dess budskap på det sättet. Det här är Paulus sista brev till de kristna i Sverige. Och det är högaktuellt 2022 i det läge vi befinner oss i just nu i vårt land. Och då ska vi lägga märke till Timoteus situation. Jag sa ju att det fanns sådana paralleller. Och när det gällde församlingen där i Efesos. Vi förstår av den här texten att Timoteus, han hade gripits av modlöshet. Och han hade tappat sin frimodighet. Han hade en andlig utrustning. Det fanns nådegåvor i hans liv, så det var egentligen inte det som var problemet. Men han hade gripits av modlöshet. Han hade liksom mött så mycket jobbiga saker som gjorde att han hade tappat frimodigheten. Och han hade liksom backat flera steg i sin tjänst och vågade inte använda det som Gud hade lagt ner i honom genom sin helige ande och genom sitt ord. Och därför måste Paulus uppmana honom: Timoteus, du måste blåsa liv i det som Gud har gett dig. Gud har gett dig så mycket, men du måste blåsa liv i det. Hur hade det blivit på det sättet? Ja, alltså innan vi går specifikt mer in i texten och ska se på olika områden där vi behöver blåsa liv, så vill jag teckna en hastig bakgrundsbild av hur läget var i Efesos. Det var ett tufft andligt läge. Om vi tittar på hur situationen var och hur kulturen var vid den här tiden i Efesos, så fanns det några typiska drag, och där jag ser sådana paralleller med vår tid. För det första så var det otroligt mycket avgudadyrkan i den här stan. Det fanns många avgudatempel. Det fanns tempel åt olika romerska kejsare som man dyrkade. Och så fanns det främsta templet. Det var åt fruktbarhetens gudinna Artemis, eller Diana som hon också kallades. Och hon var alltså fruktsam och fruktbarhetens gudinna. Och där i hennes stora tempel, där förekom bland annat tempelprostitution. Och enligt en uppgift som jag läste vid ett tillfälle, så fanns det upp till mot 1000 prostituerade så kallade tempeltärnor som gjorde tjänst på sitt sätt i detta Artemis tempel. Man skulle alltså kunna säga, om vi skulle översätta det till vår situation idag, att denna Artemis, denna Diana, det var den tidens sexgudinna. Och man dyrkade den hejdlösa sexualiteten. Nu vet vi att sexualiteten är en Guds gåva när den används på rätt sätt och inom äktenskapets ramar som Gud har menat. Men här var det hejdlös dyrkan av denna sexgudinna. Märker ni parallellerna till vår tid? Dessutom fanns det oerhört mycket kriminalitet i Efesos och i dess omgivningar. För det var nämligen så här att brottslingar, som liksom myndigheterna var ute efter, de kunde fly in på hennes tempel, Artemis-templet. Kom de dit in, så hade de full asylrätt och kunde inte nås av lagens långa arm. Och det är klart att de utnyttjade till max. Och därför var det en växande kriminalitet i Efesos. Dessutom fanns det stora alkoholproblem. För det var vinrika trakter det här. Och man dyrkade vinguden Bacchus. Och inte konstigt att Paulus i Efesierbrevet 5:18 säger: dricker inte druckna av vin, för där börjar lastbarheten, utan låter istället uppfyllas av den heliga ande. Det var tydligen ett utbrett problem med alkoholmissbruket. Dessutom fanns det jättemycket okkultism i Efesos och dess omnejd. Och man hade alltså olika amuletter som skulle ge okkult kraft och ge någon slags beskydd åt människor. Och en del av dessa amuletter kallades faktiskt för Efesierbrev. Men det var helt andra Efesierbrev än det som vi tycker om att läsa ur och bli så välsignad av. Det var alltså okulta brev, okulta amuletter som spreds. Och ni vet att när den stora väckelsen bröt ut i Efesos, så var det ju massor som omvände sig och som brände alla dessa okulta skrifter som man hade och gjorde sig av med dessa amuletter. Och det var ju stora summor. Jag kommer inte ihåg exakt, men du kan läsa om det där i Apostlagärningarna 19. Förutom dessa områden kan du se parallellen till vår New Age-influerade tid. Där det finns också så mycket av detta okulta, av dessa, denna nya andlighet som tar sig dessa uttryck. Dessutom var det en oerhörd materialism. För det fanns ju speciellt, alltså man gjorde ju såna här miniatyrtempel av det här Diana-templet som man sålde. Och det var mycket turister och andra som köpte det. Och man gjorde sig stora pengar på allt det här. Nu kan du se parallellerna till vår tid, till vårt eget land, till vår kultur. Ja, men det är ju supertydligt. Och det är klart att den andliga kampen var intensiv för Timoteus. Det var den. Men det var inte bara det. Det fanns en hel del problem i församlingen också i Efesos. Alltså förmodligen var Timoteus nu församlingens pastor och föreståndare. Men det fanns ganska mycket av problem att brottas med. Och det hade också smugit sig in en del villoläror och avvikelser ifrån Guds ord, ifrån den sunda läran. Och detta fick Timoteus brottas med. Dessutom var det en del som tyckte att han var alldeles för ung. Hur gammal var han då? Ja, men det vet vi inte riktigt. Men vid den här tiden, i den kulturen, då ansågs man nog vara för ung innan man hade fyllt 30. När man hade fyllt 30 då på något vis, då var man vuxen och då var man att... Och ni vet, Jesus han började vid 30 i sin offentliga gärning. Och Johannes döparen också. Så vi vet inte riktigt hur gammal man var, men förmodligen var han någonstans under 30. Och en del tyckte att han var för ung och en del tyckte att han var liksom lite för timid och lite för försiktig också. Han var väl liksom en sån personlighet. Vi är ju lite olika. Det här antyds ju i första Timoteusbrevet 4:12 där det står: ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Och därför så står det så här också: försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetor när det äldste la händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. Och var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med det. Med detta, när du gör det så frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Men vi förstår ju nu alltså att det var tufft för Timoteus. Han hade tagit flera steg tillbaka. Han ville tjäna Gud. Han ville vara till välsignelse. Men han hade blivit lite lamslagen av allt detta som fanns runt omkring honom. Både utanför i samhället och också inne i församlingen. Och vi förstår när vi läser bägge breven. Han säger ju här att du får inte försumma nådegåvan som finns där sedan jag bad för dig. Men ändå, när det har gått, vi vet ju inte om det var ett helt år emellan de två breven eller kanske lite kortare tid, så hade han ändå inte fått till det liksom. Han hade inte lyckats ta sig ur den här modlösheten. Och därför måste Paulus skriva som vi läste här då i det första kapitlet. Där han uppmanade honom så starkt då. Att därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Eller som det står i Bibel 2000. Blås liv i nådegåvan. Jag upplever ju mer och mer alltså att det här är ett så oerhört högaktuellt budskap till oss kristna i Sverige idag. För vi har en tuff situation på många sätt. Vi befinner oss i världens näst mest sekulariserade land och den mest individualistiska i hela världen. Och vi upplever hur trycket ökar liksom mot oss på olika sätt. Jag ska komma in på det innan den här kvällen är slut också lite mera. Och det är mycket som ligger emot liksom. Och därför så är risken att vi blir tysta. Vi drar oss lite tillbaka. Vi drar oss in i våra kyrkor och vi tänker, ja, vi får väl åtminstone satsa på att överleva. Vi får väl försöka hålla igång vår verksamhet och liksom, vi får väl försöka att hanka oss fram till dess att Jesus kommer eller livet är slut. Och det ska väl Herren hjälpa oss med. Jo, det är klart han ska göra, men han menade ju inte att vi skulle vara så på defensiven. Utan han sa ju, gå ut och predika evangelium. Var frimodiga, dela budskapet. Och så att människor kan bli frälsta. Och döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att göra allt vad jag befallt. Forma lärjungar. Intag nya områden för Guds rike. Gå framåt i Jesu namn. Det var ju det som var utmaningen. Men vi har backat till stor del. Både på det personliga planet kanske och som församlingar. Alla har inte gjort det som väl är. Ibland så möter vi människor som verkligen är frimodiga och tjänar Herren. Och det, som jag sa, alla församlingar har inte backat. Det finns församlingar i vårt land också som vinner människor, som döper folk och som går framåt. Och det kan också vara församling i er storlek som gör det. Så det är väldigt uppmuntrande. Men jag generaliserar lite grann, som ni märker, i stort här. Att jag tror att vi behöver kliva fram igen. Och bli frimodiga. Och våga stå upp för Jesus. Och för vår tro. Och för Guds ord. Inte på besserwisser attityd. Inte högmodigt. Inte okänsligt. Utan med ödmjukhet. Med varma hjärtan. Med hänsyn till den personliga integriteten hos våra medmänniskor. Allt det där som är så viktigt. Men ändå våga vara tydliga med det vi tror på. Och våga dela budskapet på ett rätt sätt till vår omgivning. Och det vill ju den heliga ande hjälpa oss med. Ja, men vad är det då vi ska blåsa liv i? Ja, men de här två bibelstudierna ska jag gå igenom flera saker. Men det kommer att ligga en särskild tonvikt på nådegåvorna. Men det finns saker som hör till där också. Vad var det som Gud hade gett Timoteus? Och som han skulle blåsa liv i. Vad är det Gud har gett dig och mig? Och som vi behöver blåsa liv i. Ja, men ska vi ta det i tur och ordning. Precis som vi möter det i texten. Det är väl det allra bästa. Ja, men det första som Gud hade gett Timoteus. Det var en levande uppriktig tro. Han talar ju om det redan här. Han säger att när jag minns vers 4 där. När jag minns dina tårar så längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Timoteus hade en levande tro och en uppriktig tro. Det hade också hans mor och det hade också hans mormor. Men Paulus är så glad att du har själv denna levande tro. Och det är inte en tro på vad som helst och vem som helst. Utan längre fram, vet du, i andra Timoteusbrevet, i första kapitlet, så står det ju så här i vers 12. Det är därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. Vi behöver upptäcka vad oerhört dyrbar tron på Jesus är. Det är faktiskt det dyrbaraste som Gud har gett oss. Det är den största resursen vi har fått. Det är en levande tro på en levande Gud och på en levande frälsare som dog på korset för våra synder, som var i graven där några dygn men som inte är kvar där. Ni vet att ni kanske har hört berättelsen om den här guiden nere i Israel, och så var de vid Jesu grav och så sa han: titta här, det här är den enda plats i hela universum där han inte är. Annars finns han överallt. Men här är han inte. Men annars finns han överallt. För han lever. Och han verkar. Första Johannes brev säger ju att detta är den seger som har övervunnit världen. Vadå? Vår tro. För vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus Kristus är Guds son? Alltså det är det dyrbaraste vi har personligt i våra liv, och tro på Jesus. Det är det dyrbaraste resurs vi har som församlingar. En levande tro på Jesus. Låt oss inte skämmas för den. Och det är klart att människor vill ta ifrån oss den tron. Djävulen vill ta ifrån oss tron på Jesus. Men låt honom aldrig lyckas. Låt honom aldrig lyckas. Utan detta är det dyrbaraste vi har. En levande tro på Jesus. Men vi behöver uppleva liksom att få blåsa liv i den här tron. Vi vet på vem vi tror. Det är inte vem som helst. Det är inte vad som helst. Utan det är Jesus själv som vi tror på. Ja, men säger du, min tro är så liten. Och du kanske tycker min tro är så svag. Du kanske till och med frestas att säga min tro är så dålig. Ja, men då har jag glada nyheter för dig. Om du tror på Jesus, då kan du aldrig ha en dålig tro. För det är världens bästa tro. Och nu ska jag ge dig en glad nyhet som Paulus har gett oss, inspirerad av den helige ande. I Romarbrevets 4:e kapitel. Där talar han om Abrahams tro. Och lägg märke till vad han säger där. Dels säger han i vers 12 att vi ska vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade redan som oomskuren. Vi är kallade att vandra i spåren av Abrahams tro. Men sen säger han så här i vers 16. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd och löfte stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår far, som det står skrivet. Jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på. Och vem var det han trodde på? Jo, Gud som ger liv åt de döda. Och kallar på det som inte är till, som om det var till. Eller som det står i en annan översättning, så att det blir till. Som om det var till och så att det blir till. Och där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var ju omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och därför räknades det honom till rättfärdighet. Och så står det att, men det gäller inte bara honom, utan det här gäller också oss. Det är också för vår skull. Ja, men denna Abrahams tro på en Gud som kallar på ting som inte finns. Alltså vi behöver alltid förutsättningar när vi ska skapa något. Alltså vi måste ju ha ett material att utgå ifrån när vi ska skapa någonting. Ska vi göra något i trä så måste vi ha något i trä att utgå ifrån. Och vi måste alltid liksom ha vissa förutsättningar om det ska bli något av det. Gud behöver inga sådana förutsättningar, för han är förutsättningen själv. Han kallar på ting som inte finns och så blir de till. Och en sån Gud trodde Abraham på. Och han blev allt starkare i sin tro. Ja, han gick igenom sina troskriser också. Vi vet att han misslyckades ett tag där när han skulle försöka hjälpa Gud och få till det. Och det blev Hagar och det blev Ismael. Det blev inte alls bra. Men sen så tog han nya tag igen och tog fasta på Guds löften. Och så ärade han Gud och tackade Gud. Och så växte han i sin tro. Ja, men säger du, det var Abraham det. Trons fader. Men jag är ingen Abraham och jag har inte hans tro. Är du säker på det? Att du inte har Abrahams tro. Nej. Och så kan man läsa den här texten på ett felaktigt sätt. Och hur läser man den här texten på ett felaktigt sätt? Jo, genom att tänka så här. Ja, Abraham, han fanns där och han hade en sån jättestark och stor tro. Den bara växte och växte och växte och så fick han vara med om så mycket. Och så ska jag vandra i spåren av hans tro. Men hur i all sin dag ska jag klara det? Jag kommer ju aldrig att få en sån tro som han hade. Jag har ju bara min lillas tro och den är så sliten och den är så svag och den är så dålig och alltihop. Då har du fullständigt missförstått den här texten. Det är inte vad Paulus säger. Utan när han uppmanar oss att vandra i spåren av Abrahams tro, så ger han oss samtidigt evangeliet, glädjebudskapet. Vad var det han sa? Jo, han säger, han talar om inte bara de som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Vilka är det som har Abrahams tro? Varenda en som tror på Jesus. Varenda en som har fått en levande tro på Jesus har fått Abrahams tro implanterad i pånyttfödelsens under. Det var den första födelsedagspresent Gud gav dig när du blev frälst. Det var Abrahams tro. Han gav dig en levande tro på Jesus och det var samma tro som Abraham hade. Ja, men säger du, vi har inte varit med om lika mycket som han. Nej, men livet är inte slut än. Och vår tro kan växa. Vi kan få vandra i spåren av Abrahams tro. Därför att Gud har redan gett oss den tron. Och i den tron finns det livskraft. Och i den finns det växtkraft. Sen är det en trons vandring och det är trons prövningar. Och det är mycket. Jag menar, Abraham fick vänta i 25 år innan Isak kom. Vi får också vänta ibland i många år på bönesvar och sådär. Men vi kan få leva i en tro som växer, en tro som djupnar, en tro som blir allt starkare faktiskt. Timoteus, blås liv i den tro på Jesus som du har. Det var liksom första uppmaningen. Och hur gör man det? Jo, genom att leva i Guds ord naturligtvis. Och genom att leva i bön och leva i tacksägelse och ära Gud, så kan vi få växa i vår tro. Och när det gäller då det som också går som en röd tråd genom helgen här, om nådegåvorna, om andens gåvor. När fungerar andens gåvor bäst i våra liv och i en församling, en lokal församling? Jo, när det finns en trosatmosfär. När tron får växa. När förväntan får växa. Jag har sett det här. Jag har sett det ske i församlingar. Jag har sett det ske i enskilda människors liv. Att när tron får växa hos oss. Och det blir den där trosatmosfären i våra gudstjänster. Och vi känner, vad ska Gud göra idag? Det blir spännande. Det blir spännande att gå till gudstjänsten idag. Han gjorde underbara saker förra söndagen. Men vad ska han göra idag? Och så känner vi en förväntan, en helig förväntan. Det är kraft i Guds ord. Vi räknar med en levande Jesus. Vi räknar med den helige ande som är i rörelse och verksamhet. Inte bara här utan ute på samhället också. Och så öppnar vi våra hjärtan. Och så kan nådegåvorna förlösas liksom. När tron stiger ibland oss. Visst är det underbart att det är på det sättet. Det andra som Paulus uppmanar Timoteus till, det är upptäck vilken hjälpare du har fått. Och då säger han så här i vers 7, att Gud har ju inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Alltså, han vill få Timoteus att återigen upptäcka, Timoteus, du är ju inte ensam. Jag vet, liksom underförstått säger Paulus, jag vet att det är kämpigt på många sätt. Jag vet att det är tufft i Efesus. För Paulus hade ju själv varit verksam där i 3 år eller 3,5, någonting sånt där. Så jag vet hur tufft det är i Efesus. Jag vet att du har det jobbigt i församlingen. Jag vet att du har en del motstånd och en del tycker att du är för ung och en del tycker att du är för timid och allt det där. Jag vet det. Men du är ju inte ensam. Och skulle Paulus skriva till oss så skulle han säga, jag vet hur ni har det i Sverige. Jag vet att det är tufft på många sätt. Men ni är ju inte ensamma. Kom ihåg att ni har fått hjälparen. Den helige ande. Och den helige ande gör oss aldrig modlösa. Men vi blir modlösa ibland. Det gör jag också. Och alltså det är inte så konstigt att vi ibland någon dag kan bli modlös och några dagar kanske. Men Gud har aldrig menat att vi skulle vara modlösa dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad i flera år. Det har inte Gud menat. Gud har gett oss den helige ande. Och den helige ande gör oss aldrig modlösa. Eller som det står, den helige ande är inte modlöshetens ande. Utan den helige ande är kraftens ande, kärlekens ande och självbehärskningens ande. Alltså den ande som fyller oss med Guds kraft. Den ande som ständigt låter Guds kärlek flöda till oss och genom oss. Så det bara flödar över av Guds kärlek. Den ande som ger oss disciplin. I vårt liv, i våra tankar, i våra känslor. Som gör att vi kan leva disciplinerat. Och få en del uträttat också för Herren. Den ande har han gett oss. Och vi behöver på nytt igen upptäcka den helige ande. Och lägg märke till att längre fram i samma kapitel. I första kapitlet här och 14 versen. Så skriver Paulus så här. Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige ande som bor i oss. Gud har gett oss så mycket gott. Vi har så mycket gott i Kristus. Alltså det vore ju ämnet för en hel bibelstudievecka. Ja, det skulle inte räcka ens det. Allt gott vi har i Kristus. Gud har gett oss mycket gott. Och han har anförtrott oss gåvor. Och han har anförtrott oss välsignelser. Och han vill att vi ska förvalta det på ett sätt som blir till välsignelse för varandra. Och för människor i vår omgivning, i vår vardag. För människor utanför våra kyrkor också. Bevara genom den helige ande allt det goda som Gud har gett oss. Amen. Vi har en hjälpare, den helige ande. När vi blev födda på nytt så tog anden boning i oss. Och sen talas det gång på gång också i skriften om att denne heliga ande som bor i oss vill uppfylla oss. Det talas om andeuppfyllelse, det talas om andedop, det talas om förnyelse i helig ande. Det talas om att vandra i den heliga ande. Det talas om att liksom få leva ett liv där anden ständigt är verksam i våra liv och ibland oss. Och där anden alltid är beredd att hjälpa oss. Och du vet i Romarbrevet 8 så står det att han hjälper oss i vår svaghet. Det har väl signat mig många gånger. Ibland kanske vi tänker att ja, man kan bara uppleva den heliga anden när man är på topp. Ja, men det är ju när vi är i dalen som vi behöver den heliga anden allra mest. Ja, det är underbart att uppleva den heliga anden när man är glad och lycklig och på topp och känner sig välsignad och allt liksom flyter på och livet är underbart. Det är ju härligt att uppleva den heliga anden då. Men vi har ju allra mest behov av hjälparen när det inte är på topp. När vi går igenom de mörka dalarna. När känslorna av välsignelse inte finns där. Och när det är tufft och när det är, vi känner den andliga kampen och allt det där. Det är ju då vi behöver hjälpen allra mest i vår svaghet. Och då finns han där för att hjälpa oss. Och vi behöver upptäcka det. Blås liv, Timoteus, i din medvetenhet om den helige andes hjälp och kraft och liv och gåvor. Blås liv i den medvetenheten. Och jag tror att vi behöver upptäcka det även i våra pingskarismatiska sammanhang och samfund som liksom står mer för ett pingskarismatiskt budskap. Vi behöver återupptäcka pingstens verklighet. Jag älskar att citera Karl-Erik Salberg, han som sa liksom, vi ska vara pingstvänner, påskvänner och julvänner. Alltihop. Ni vet att han blev inte biskop fast han sökte flera gånger. Och någon sa rent ut, vi kan inte ha en pingstvän som biskop. Det går inte. Så han fick inte det. Men Karl-Erik Salberg, han stod på sig och sa, vi ska vara pingstvänner, påskvänner och julvänner. Vi tror på Jesu människoblivande. Vi tror på hur Gud steg ner, julvänner. Vi tror på försoningen. Vi tror på korsets kraft. Vi tror på uppståndelsen. Vi är påskvänner. Och vi tror på den heliga ande. Vi tror på dopet i den heliga ande. Vi tror på andens gåvor. Vi tror på liv och övernog i den heliga ande. Vi tror på andens ledning. Vi är pingstvänner. Vi är julvänner, påskvänner och pingstvänner. Ja, men det är väl underbart att man kan få vara det. På en och samma gång. Men vi behöver återupptäcka kraften i den helige ande. Vi behöver verkligen göra det. Och här behöver vi också ständigt uppfyllas av anden. Jag citerade ju Efesierbrevet 5:18. Låt er uppfyllas av den helige ande. Och de som är duktiga på den grekiska grundtexten, de säger att det här handlar inte om något som bara händer en gång. Utan det handlar om, det talas om en pågående uppfyllelse. Och i en översättning så står det, låter ständigt fyllas av anden. Man kan också översätta den här texten så här, drick djupt av anden. Anden källa bor i oss, men vi kan få dricka djupt. Jag tror jag ska göra det. Drick djupt av anden. Mm. Jag behövde lite vatten också för halsen. Men tänk att den heliga ande är en levande källa som bor i oss. Strömmar av levande vatten ska flyta från ett innersta, sa Jesus. För den som tror på honom. Det är den heliga ande som är vår underbara hjälp. Men vi bör också lära oss ännu mer att umgås med och samarbeta med Guds ande. Andra Korintierbrevet 13 avslutas på ett helt fantastiskt sätt. Andra Korintierbrevet 13:13. Det är lätt att komma ihåg. Andra Korintierbrevet 13:13. Och där står det, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Ja, men det här är ju en underbar treklang, va? Vår Herres Jesu Kristi nåd. Det är nåd alltsammans. Också när det gäller att uppleva nådegåvorna så är det ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Det är ju inte vår förtjänst, va? Det är ju inte det, utan det är ju Gud ger gåvor av nåd för att han, inte för att vi är så goda och duktiga, utan för att han är så god och underbar. Och han ger oss gåvor därför att han ser att vi är så handikappade utan dem. Jag träffade på en broder en gång som sa jag ska predika på pingstdagen. Jag ska predika om nådegåvorna. Och det är Guds hjälpmedel för handikappade. Alltså vi som är så handikappade i oss själva när vi ska tjäna Gud. Vi behöver hjälp. Och därför ger han oss nådegåvorna. Och det är av nåd. Och så Guds kärlek. Ja, men om vi ska tjäna Gud och bli till välsignelse så måste vi leva i ett flöde av Guds kärlek. Så ibland är det faktiskt mer kärlek vi behöver om nådegåvorna ska komma i funktion. Ibland är det som fattas. För jag upplevde det speciellt i en församling där vi var föreståndare par. Så det är den församling där jag sett mest av andens gåvor i funktion. Och det är också den församling där jag uppsåg mest av Guds kärlek liksom. Och speciellt vi upplevde det i våra gudstjänster på söndag förmiddag ofta hur den profetiska gåvan var i funktion. Och människor fick direkta tilltal ifrån Herren som var specifikt till personer som kunde ta det till sig och så vidare. Och vi på våra tisdagsbönemöten på tisdagmorgnarna så var det en sån kärlek. Det var en sån syskonkärlek där på tisdagmorgnarna när vi möttes. Och jag har aldrig sett gåvorna flöda så mycket som det är. Där blev människor helade. Där kom de profetiska gåvorna i funktion. Liksom profetiska gåvan med tilltal. Och Gud mötte människor. Och det förunderliga var. Men jag kunde se kopplingen alltså mellan Guds kärlek och mellan gåvorna. Det förunderliga var att där började ofrälsta människor komma på våra bönemöten. Jag brukar säga med glimten i ögat. Det är svårt nog att få medlemmarna att gå på bönemöten. Men här kom ofrälsta sökande människor på våra tisdagsbönemöten på tisdagmorgnarna. Och de kom igen tisdag efter tisdag. Ja, men säger du, hur hanterar ni det då? Jo, vi hanterade ungefär så här. Att då delade vi lite mer av vittnesbörd om vad vi hade varit med om tillsammans med Herren. Förutom att vi läste Guds ord och vi bad och vi tackade Herren. Och vi försökte också vara visa och kloka liksom i vårt sätt att bemöta de här sökarna. Men vi var också frimodiga att be med och för varandra. Vi delade Guds ord, vi profeterade, vi la händerna på de som ville det och bad för dem. Och tänk att flera av dessa efter att på ett tag har gått på våra bönemöten så blev de frälsta. Flera stycken. Men det var en kombination av Guds kärlek och Guds ande där. Och så stod det också om gemenskap. Den helige andes gemenskap var med er alla. Det kan tolkas på två sätt. Det kan tolkas som den gemenskap som den helige ande ger mellan oss som troende. Och den är fantastisk. Det har vi säkert upplevt många gånger. Den gemenskap som den heliga ande skapar ibland oss som troende. Alltså man kan ju möta människor man aldrig har träffat förut och genast känner man gemenskap. För man känner vi är ett i anden. Vi tror på samma frälsare. Vi har samma Guds ande. Vi har samma evangelium. Vi kanske inte är överens i alla detaljfrågor. Men vi känner att den heliga ande skapar en djup gemenskap. Men det finns ett sätt till att tolka den här texten. Gemenskapen med den helige ande var med er alla. Och den tolkningen vill jag lyfta också. Den gamle Göteborgsbiskopen Bo Hjert som fick betyda så otroligt mycket för det andliga skeendet på västkusten. Han gjorde ju en egen bibelöversättning. Och i hans översättning så har han översatt det på det sättet. Gemenskapen med den helige ande var med er alla. I den här parafrasen, The Message på svenska, så står det och den heliga andens innerliga vänskap var med er alla. Vad jag ville säga med det här, genom att läsa det här ordet, det är att vi behöver lära oss hur vi umgås med den heliga ande. Lika verkligt och påtagligt som vi umgås med fadern, med Gud vår fader, med Jesus vår frälsare och herre, så har vi ju den tredje personen i gudomen som vi också får umgås med. Tala med, tacka, be om hjälp, umgås med, lyssna in hans röst. Umgås med den heliga ande, innerlig vänskap. Gemenskapen med den heliga ande var med er alla. Ju mer vi upptäcker av det, desto mer kan gåvorna fungera. För dessa övernaturliga gåvor som jag kommer strax till också här. Som speciellt är uppräknade i första Korinthierbrevet 12. Alla de fungerar på ingivelse av den heliga ande. När den heliga ande leder oss, när den heliga ande ger oss en tanke, när den heliga ande manar oss att säga något, göra någonting, så kan gåvorna fungera. Alltså måste vi lära oss att lyssna på den heliga ande. Lyssna mer än vi pratar. En del av oss behöver lära oss det extra mycket. Vi som liksom är vana att säga mycket. Vi behöver lära oss att lyssna på den heliga ande. Men även du som inte pratar så mycket, tror jag. Vi behöver det allesammans. Och lära oss att umgås med den heliga ande. Ja, då är vi framme vid det tredje. Blås liv i den andliga utrustningen som du har fått, Timoteus. Vi har redan antytt det, men nu kommer jag lite mer specifikt till det. Vi läser där i 6:e versen igen. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Eller som jag sa förut, som det står i Bibel 2000, blås liv i nådegåvan som finns i dig. Alltså, Timoteus hade egentligen inte brist på andlig utrustning. Det var inte så att han var så andligt fattig så han inte hade någon nådegåva. Han hade en tydlig utrustning. Ja, men säger du, som kanske är lite andligt nyfiken, vilken nådegåva var det då? Ja, det vet vi inte. Det finns ju många. Så det vet vi inte. Men det var en tydlig utrustning. Det var en tydlig gåva som han var medveten om. Och som han tidigare hade fungerat i, vilken nu den var. Men på grund av sin modlöshet, på grund av sin fruktan, på grund av allt detta jobbiga, så hade han liksom lagt locket på. Och nu behövde det blåsas liv i den här nådegåvan igen. Gud ger oss gåvor. Han gör det. Och vi ska läsa i 1 Korintierbrevet 12. Alltså, dels finns ju de här naturliga grundgåvorna. Vi hinner inte gå in närmare på det. Det vore värt ett eget studium. Men i Romarbrevet 12 så räknas det upp de där naturliga grundgåvorna som Gud har gett oss. Och de är också värdefulla. De har Gud liksom lagt ner redan från början i vår personlighet. Det är skaparens gåvor till oss som människor. Och också de kan vi få hjälp av den heliga ande att upptäcka, och att de kan frigöras mer. Vi kan tjäna ännu mer i dem. Och de har sin stora betydelse. Jag kanske ändå skulle läsa Romarbrevet 12 där och verserna 6 och 7. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Alltså, jag vågar påstå på Guds ords grund att när det gäller de här naturliga grundgåvorna så har ni har fått sådana allihop. Varenda en har fått minst en, eller ofta två, tre av de här grundgåvorna. De finns där nedlagda i din personlighet. Alltså, även ofrälsta människor har sådana grundgåvor. Man märker det. Man märker i det de gör och hur de agerar och vad de känner för. Och där de fungerar som bäst. Liksom. Det är naturliga grundgåvor som Gud skaparen har lagt ner i vår personlighet. Men det är klart, när vi blir frälsta kan vi ju ställa dem, vi kan ju helga dem åt Gud ännu mer då. Då kan de ju bli ännu rikare i vårt liv. Och när anden hjälper oss, ju mer vi blir fyllda av anden och ledda av anden, så kan vi få använda de gåvorna ännu mer. Men sen så har vi också de övernaturliga som är kopplade direkt till den heliga ande. I 1 Korintierbrevet 12. Och jag läser där ifrån vers 4 till och med vers 11. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Lägg märke till att de här nio gåvorna som räknas upp här, de har vi inte i vår personlighet. De har vi inte födda med. Ingen av de här gåvorna har vi liksom i vår egen personlighet där. Men de finns i en enda person, och det är personen den heliga ande. Där finns de här nio gåvorna. Men var finns personen den heliga ande? Var har han tagit vägen? Var finns den heliga ande? Res dig på dig, Anna, och visa för allihop vad du visar mig nu. Ser ni? Ja, den heliga ande är inte i himlen. Jag är väldigt glad för att han inte är i himlen. Han är inte kvar där. Han är här och han är här. Han bor i oss. Så den heliga ande bor i oss genom tron, genom pånyttfödelsens under. Och den heliga ande vill vara verksam i våra liv. Den heliga ande vill inte vara en passiv åskådare i vårt liv. Den heliga ande vill agera. Den heliga ande vill agera och verka och framträda genom dig och mig. Och de här nio gåvorna, det är de nio sätt genom vilka anden på ett övernaturligt sätt kan framträda genom oss. Och jag brukar ta bilden av en verktygslåda. En del utav, får jag se, hur många var det som var med på helgen på K-falla? April 2019. Det är några stycken. Och då minns ni, då hade vi en hel helg. Det är underbart att ha liksom många samlingar. Då hinner man gå lite djupare. Då gick vi igenom alla de här nio, kommer ni ihåg det? Och vi tittade på var och en av dem. Men då sa jag också så här. Att alla de här nio, det är som en verktygslåda. Det är den heliga andes övernaturliga verktyg. Och han lånar ut dem genom sin nåd till dig och mig. Så att vi kan få använda dem. Det är inte våra gåvor, men det är andens gåvor. Men han bor i oss. Och han lånar ut sina verktyg till oss. Så vi kan få använda dem. Ledda av honom. På det sätt som han vill att vi ska använda dem. Och då finns ju, då är hela verktygslådan öppen. Ja, men då finns det två sätt på vilket andens gåvor verkar. Och det är också skildrat i, om man studerar noggrant kapitlen 12, 13 och 14. Och i synnerhet 12 och 14 där, så ska man se att i 12 kapitlet ligger betoningen på den ena sidan. I det 14 kapitlet ligger den på den andra. Och nu hinner vi inte gå djupare in i det här, men i det 12 kapitlet så knyter Paulus gåvorna mycket till vad som är vår uppgift i Kristi kropp. Och där har vi är ju olika lemmar, säger han. Studera, läs det själv, de här kapitlen 12, 13, 14. Och 13 kapitlet talar om den atmosfär i vilken alla gåvorna måste användas. Det är ett Guds kärlek. Som jag sa, ibland är det mer av Guds kärlek vi behöver för att gåvorna ska komma i funktion. Men i 12 kapitlet ligger betoningen på att verktygen som är kopplade till det som är vår specifika uppgift. Vi är olika lemmar. Vi har olika plats i kroppen, precis som min hand, den finns här, men min fot, den finns där. Mitt öra är här och mitt öga är där. Och först och främst vill anden låta dig använda den eller dem av de här nio verktygen som motsvarar det som är din uppgift i församlingen. För Gud vill ju använda oss, och vi har inte samma uppgifter. Och vi är olika som personer, och tack gode Gud för det. Att vi inte är lika, det vore hemskt ensidigt. Tänk om alla vore som du eller som jag, vad ensidigt det skulle vara. Men du och jag, vi får vara de vi är. Och så vill Gud använda oss genom den eller de av andens gåvor som på ett särskilt sätt motsvarar det som är vår tjänst. Det som är vår uppgift. En del har fått en uppgift som mer är utåtriktad, att vinna nya människor. En del har fått uppgiften att sjunga och spela och prisa Gud. Och leda församlingen in i tillbedjan inför Gud. En del har fått en bönetjänst. Vi pratade med en av våra bönevänner här. Bara häromdagen. Jag har aldrig träffat en människa med en så stark bönetjänst. Ja, det skulle väl vara Kjell Sjöberg då, men han är hemma hos Herren nu. Men denne broder som är nära vän till oss. Oj, oj, oj. En profetisk bönetjänst som är så enorm. Ja, men det är ju hans speciella nådegåva. Han har ju en profetisk gåva och en bönetjänst. De två gåvorna, den profetiska gåva och bönegåvan. Urstark liksom. Och vi har fått välsignelse av den förbönen och de profetiska tilltalen så många gånger. Andra har ju fått gåvor inom själavård. Visdomens ord. Och andra har fått gåvor när det gäller helande. Liksom tjänster och olika uppgifter. Men dessutom, och det har vi inte uppmärksammat tillräckligt, hela verktygslådan är öppen. Och det finns tillfällen, förstår du, när vi ställs inför situationer där vi säger, ja men den gåvan har inte jag, för jag brukar inte tjäna på det sättet. Nej, men nu är det som behövs, säger den helige ande. Ja men hur ska jag kunna, här är verktyget, varsågod och använd det. Alla blir inte profeter, men Paulus säger att alla kan ibland få profetera. Alla kan ibland få tala profetiskt i vissa situationer om du är öppen för en helig ande. Men alla blir inte utpräglade profeter. Alla kommer inte att be för sjuka vecka ut och vecka in och se stora under. Men ibland kan du få uppleva att den heliga ande vill att du ska lägga händerna på någon och be för den. Och helandets gåvor kan komma i funktion genom dig. Alla har inte trons gåva varenda vecka och i alla lägen. En del har det och jag har mött dem och jag känner sådana. Men vi ställs ibland i situationer där liksom vi känner det som att vår vanliga tro, fast det är Abrahams tro, så känner vi som att den inte riktigt räcker till. Då kan vi få be. Helige ande, här går det åt mer tro än jag brukar ha. Helige ande, låt mig få uppleva trons nådegåva i den här stunden. Inför den här, det här jättestora problemet. Och vi kan få uppleva hur det bara stiger upp tro inom oss. Och vi får tro för det och vi bara känner en visshet inför Herren. Vi får tro för det. Vad var det? Det var verktyget, trons nådegåva som den helige ande lånade ut till dig. I det läget, för du behövde det. Alla har inte fått gåvan att varje vecka tala visdomens ord i själavårdssamtal. Men en del har fått den tjänsten och de fungerar fantastiskt bra i det. Eller i styrelser och där man ska lösa problem och tackla olika problem och så här. En del har fått en utpräglad tjänst där liksom då fungerar visdomens ord. Men alla kan vi ibland uppleva att vi ställs i situationer där vi känner, åh gode Gud, här har jag ett jobbigt samtal och här står jag inför ett svårt problem och jag vet inte lösningen. Här behövs vishet, Gud. Ge mig vishet, ge mig ord av vishet. Och tänk att då kan den helige ande, för han bor ju i oss. Gåvan att tala visdomens ord, även om vi inte har den i oss själva, så har den helige ande den. Och han finns ju hos oss för att hjälpa oss. Då kan han låta visdomens ord komma till oss. Och vi kan få tala ord av vishet. Och efteråt tänkte vi, var fick jag det ifrån? Jag ska tala om var du fick det ifrån. Från den helige ande. Och då brukar det bli bra. Då blir det lösningar. Förstår du? Det finns de två sätten som de här gåvorna fungerar. Ja, men säger du, kan du belägga det med skriften? Ja, det kan jag. Första Korintierbrevet 12 så står det om det första sättet. I slutet av det kapitlet där han alltså mer har betonat att vi har olika gåvor allt efter att vi har olika tjänster, olika platser i Kristi kropp. Och där säger han så här i vers 27, ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra, att tala olika slags tungomål. Och så kommer det. Alla är väl inte apostlar. Alla är väl inte profeter. Alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Lägg märke till att här ligger fokus på den tydliga tjänsten som är knuten till vår plats i Kristi kropp. Vilken typ av lem vi är. Och där säger han att alla har inte en lika tydlig tjänst i alla nio gåvorna. Det kan vi vara överens om, va? Men när han har sagt det så säger han, men sträva efter de nådegåvor som är störst. Alltså man kan få uppleva mer av gåvorna. Och när vi då kommer in i det 14:e kapitlet. Då säger han så här, 14:1. Sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Och där öppnar han upp hela verktygslådan och säger, var ivrig att få använda fler verktyg, för du kommer att behöva dem. Och även om inte du får en tydlig tjänst i alla de här, så kommer du att möta situationer då du behöver dem. Och var ivriga att få uppleva fler gåvor. Och i synnerhet den profetiska gåvan. Var ivrig att få säga något från Gud till en medmänniska som den personen behöver. För att profetera, det handlar om två saker. Det handlar om att lyssna in Guds röst. Är det något som Gud vill säga? Och ibland är det det. Och sen är det att med andens hjälp förmedla på ett så bra sätt som möjligt det man tyckte sig höra att han sa. Så att människor kan få hjälp, kan få uppleva att det blir ett tilltal ifrån Herren. Och här säger han att vara ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt den profetiska gåvan. Och vers 12, alltså fortfarande 14 kapitel, så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Och sedan säger han också i vers 31, ni kan alla profetera en i sänder så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Men det måste ske med ordning, säger han ju sedan. Och sen vers 39, alltså mina bröder var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet, men låt allt ske värdigt och med ordning. Inte hur som helst, inte oordnat, men ledd av den heliga ande så kan vi få fungera i fler gåvor än de som är vår tydliga tjänst. För det första, det som är vår tydliga tjänst, och där har vi en tjänst allesammans, för vi alla lämnar olika lämmar i Kristi kropp. För det andra, du kan få tjäna i fler gåvor än det som ligger utanför din tydliga tjänst faktiskt. När så behövs. Och när anden så leder dig. Och när du står där inför de där akuta behoven. Och det är ju inte bara i kyrkan. Jag skulle vilja säga att det mesta av nådegåvorna behövs ute i vardagen. För där finns de flesta behoven, de största behoven. Och att där får vara ledd av den helige ande. Ja, men säger du, varför fungerar det inte mera då? Det ska vi ta efter kafferasten. För då ska vi tala om, vad är det som hindrar då? Vad var det som hindrade Timoteus? Vad är det som hindrar dig och mig från att fungera mer i de här gåvorna? Och då används en bild. För när det står blås liv i nådegåvan, så är bilden av en eld som har falnat och som är som glöd under askan. Alltså att upptäcka, grundtextens ord där betyder att upptända, få nytt liv, få ny glöd i falnande eld. Det är grundtextens betydelse här när det står blås liv i nådegåvan. Och då tar jag hjälp av, jag bara skickar med det nu så ni kan fundera under kafferasten, vad ska det bli av det? I en kinesisk översättning så står det så här i den här texten. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Det ska nästa bibelstudium handla om.